Vad härligt att se er och att jag får nåden att komma hit ännu en gång. Thomas Wik heter jag, arbetar i vanliga fall i Nynäshamn i Pingstkyrkan där 40% och 60% som fängelsepastor på Hall. Så har ni en liten bild av vem jag är. Min fru är tyvärr lite sängliggande idag här. Ibland så är ju inte livet som man vill, där man hoppar upp och mår bra, utan hon fick någon släng av någonting. Men härligt att se er, friska och glada människor här idag. Ska vi be en bön till här bara och lämna den här stunden i Guds händer. Så härligt att höra det du delade här och den sårbarhet och äkthet. Jag tror att Guds hjärta slår på speciellt sätt när man vågar dela det här och på något sätt få bort de här alla skalen som vi har. På fängelset är det ju så, när jag sitter ju ganska mycket enskilda samtal. Och det jag nästan möter jämt när människor, de säger ju ofta till att ja, men jag vill gärna möta dig, och så en del möter jag varje vecka och så här. Och det många uttrycker är så här: skönt att släppa alla maskerna. För det är en sån hierarkisk ordning, om ni kanske har jobbat någon eller finns på anstalter eller annat, så vet ni hur de försöker hålla upp det här. Men jag märker nästan i alla möten med människor, när jag får sitta ensam i enskilda samtal, hur de bara, vad skönt. Och det är lite så inför Gud också, alltså vi behöver inte ha det. Så låt oss släppa det och ännu mer jobba på, eller slappna av och vara äkta. För jag tror att det är det Gud ser ju ändå sån. Och sen självklart så har vi ibland saker vi håller upp, och allt behöver man ju inte ropa ut härifrån. Men samtidigt visa en äkthet och sårbarhet och ödmjukhet är viktigt. Och framförallt inför Gud. Och det gör vi bland annat när vi ber. Så våga släppa det som du har byggt upp som någon slags mask eller något som du går och bär på som Gud inte har tänkt. Jag tackar dig för att vi får komma till dig äkta, precis sådana som vi är, utifrån den situationen vi har. Även om vi fick stressa hit där vi knappt fick med oss barnen för att det var så bökigt att bara ta sig hit. Eller där man känner att man går igenom en tunga bitar, kanske av sorg eller av sjukdom eller någonting annat här. Därför att inför dig så får vi ju komma precis sådana som vi är. Äkta, sårbara och längtande efter att bara få vara inför ditt ansikte. Jag ber att du gör oss tillgängliga för ditt ord, Herre, och för det du vill säga. Hjälp mig också att på ett rätt sätt kunna förmedla det du vill och ingenting annat. Jag tackar dig och jag välkomnar dig, helige Ande, att fortsatt leda den här stunden. I Jesu namn. Amen. För ett tag sedan så läste jag om ett par som aldrig någon gång hade besökt en kyrka. Och som aldrig egentligen hade brytt sig om eller ens mötte. Jag kommer inte riktigt ihåg hur de uttryckte det, men de visste i alla fall väldigt lite vad som pågick inne i en kyrka. Och när de var ute och gick så helt plötsligt så hör de att människor sjunger inifrån en lokal. Så de bestämmer sig för att gå in där. Och de visste inte när de gick in där att det var en kyrka och en församling som sjöng lovsång. Så de sätter sig längst bak och det är på slutet av gudstjänsten och mötet. Och de fortsätter att lova Gud. Och så jag tror att det är pastorn eller någon mötesledare som har en inbjudan till de som vill ha förbön och de som vill ta emot Jesus. Och de här paret som aldrig, de kände inte till någonting i princip. De bara upplevde att vi måste gensvara på det här. Så att de går fram och ganska snart så förstår ju pastorn där att de här har ju inte koll på någonting. Utan får ge en ganska tydlig, liksom bara berätta om Jesus. För de säger så här: det ni har, vi vill ha det. Och du uppmanade ju oss att gensvara och säga ja om vi ville ta emot. Så vi vill det. Och visste egentligen ingenting om det. Så där och då så får de väl en enkel undervisning om Jesus på korset och vad det innebär. Och så tar de emot Jesus. Varför då? Jo, för att de blir så berörda av människor som tillber Jesus. Nu ska man ju egentligen säga källan till det här. Men vi har ju en källa och det är Bibeln. Kan det gå till på det här sättet? Ja, åtminstone så beskrev det här paret att det gjorde så. Och vi ska läsa ett bibelsammanhang här idag och titta lite på hur Gud sätter saker
först. Och jag tror att det är ju ofta så här att vår världsbild tror jag behöver ständigt formas utifrån. Inte hur det ser ut utanför och hur det står i media och vad kvällstidningarna säger eller vad du ser på tvn, utan framförallt vad Bibeln säger. Det har ju blivit lite märkligt ibland. Ibland kan man ju faktiskt läsa Bibeln och få reaktioner nästan som att ja, men kan man verkligen, ja, men det känns lite märkligt. Jag tror att vi pingstvänner, eller jag är pingstvän då, och jag tror att de flesta här kanske på något sätt dras åt det hållet i och med att det finns här också. Vi skulle nog behöva läsa Apostlagärningarna lite oftare. För att det ger en ganska rätt världsbild av hur det kan vara att få vara nära Gud. Så här står det. Ett sammanhang som många av er har hört många gånger säkert om ni har läst Bibeln. I Apostlagärningarna 16 och 25 så står det så här. Vid midnatt så var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud, medan fångarna lyssnade på dem. Jag tycker det är lite intressant. Alltså, någonting händer nog med de som finns runt omkring när de märker att Paulus och Silas är i lovsång och bön. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar och allas bojor lossnade och föll av. Det här är ett sammanhang som i alla fall utmanar mig i min världsbild av hur verkligheten ser ut. Eller hur den kan se ut. Och vad faktiskt ett naturligt kristet liv kan vara. Hela Apostlagärningarna är oerhört mycket fylld av kamp, förföljelse, utmaningar. Men framförallt en enorm glädje över att man i allt det här har en levande tro på Gud. Och hur är det här möjligt att kunna leva ett sånt liv? Mot alla odds, trots alla motgångar, vad gör Paulus och Silas då? Jo, de lägger fokus på bön och lovsång. Vi kan bara flytta lite till verkligheten som vi är i idag här. Vi kommer hit på gudstjänst. Vi har massor av saker som vi gärna vill att Gud ska gripa in i. Och många av oss har helt naturligt säkert också en anledning. Jag måste gå till gudstjänst för att då kanske Gud också kan gripa in i min situation. Vi tänker ju ofta så. Och det får man ju, absolut. Vi vill se helande. Vi längtar efter att människor ska komma till tro. Och ibland så har vi ju en hel lista på kanske böneämnen. Och till och med så ibland så skriver vi bönelappar som till och med pastorn eller mötesledaren glömmer att läsa upp. Och så blir man lite irriterad på att inte det hände, för att, ja, så kan det ju vara. Vi är så oerhört fyllda med vår vardag, våra liv. Och så börjar vi kanske sjunga det som vi kallar lovsång eller tillbe Gud. Och då kan man ju känna så här ibland. Det borde finnas bättre saker att göra än att sjunga den här sången och liksom hålla på så här. Man kan tänka så. Och ibland så kan man också tänka att det här när vi tillber Gud, att ja, men det blir någon slags transportsträcka till predikan. Men vad är det att tillbe? Jag skulle vilja säga så här. Alla i hela världen tillber. Frågan är vad eller vem tillber du? För att Bibeln säger att grunden i våra liv, att Jesus hängde oss upp på korset och dog för oss, på något sätt öppnade vägen för vad då? Jo, för att vi skulle tillbe han som är den högste. Vi kommer alltid tillbe någon eller något. Och den kommer vi bli lik och formas av. Antingen så förstår jag det här och formas genom att jag lever mitt liv i tillbedjan till Gud, till Jesus, och då kommer jag bli mer och mer lik honom. Och samtidigt så vet jag att det finns en effekt av att ha någonting annat först i sitt liv som man tillber. Och då dras man åt det hållet. Har du tänkt på att det faktiskt kan vara så att det som man har inom sig i sitt liv och som man värderar så högt att man inte kan släppa, och det kan ju vara en helt naturlig del för att vi är människor och vi fungerar olika på insidan. Men på något sätt så är det kanske lite av faktiskt den lovsång och tillbedjan som finns i mitt liv. Där jag värderar någonting högre än allt annat. Texten som vi läste här visar ganska tydligt vad fanns högst hos Paulus och Silas i en väldigt fruktansvärd situation. Vad deras största frustration var, var den att vi hoppas verkligen och vi ber till Gud att vi ska bli fria ifrån det här fängelset som vi sitter i just nu. Det borde vara det naturliga egentligen. För de ber och tillber, absolut. Men det är väldigt intressant när man tittar på ordet som används här i apostlagärningarna, så är fokuset inte på begäran i bönen, utan den är fokuset är på att tillbe Gud. Så det de gör här är egentligen inte att de ber Gud, släpp oss fria ifrån fängelset, som borde vara det naturliga. Utan det är Gud, vi hyllar dig. Du är störst. Men det här är ju inte logiskt. Nej. Det är inte alltid som man kan tycka att tillbedjan till Gud är logisk. Ja, men vi kan ju inte prioritera att leva i tillbedjan och lovsång medan världen går förlorad. Nej, det kanske man inte kan, men vad gör Paulus och Silas här? Och vad säger Bibeln? Att vårt första offer bör vara, vad då? Lovets offer. Att ära Gud. Och självklart är det så, för att alla ska förstå vad jag talar om här. Att tillbe, att ära Gud, handlar inte främst om sånger eller instrument eller vad det är för typ av på olika sätt. Utan det handlar om att jag ger en respons till det är du Gud som är högst. Det är du som är störst. Och så visar man honom kärlek. Faktum är att Bibeln betonar lovsång, tillbedjan mer än bön och begäran. Och pröva det där. Jag ger dig en läxa till nästa gång jag kommer. Så läs igenom hela Bibeln och titta på grundtexten och se. Och så tar vi ett samtal utifrån det. Jag tror inte på att tillbe för att få någonting från Gud. Utan jag tror på tillbedjan för att Gud är Gud. För ibland så är ju vi är ju såna här att som jag var med om i förra veckan, så kom det en på anstalt eller en utav personalen och sa: du, jag tänkte på dig när jag satt på tunnelbanan i veckan här. Jaha, varför då? Jo, för att det kom in en kille som var, ja, han var väl i 20-årsåldern någonting här, och han var så trasig av, ja, han stod med en mugg och ville ha pengar. Men då tänkte jag på dig, Thomasson. Jaha. Och så när han gick ut så följde jag faktiskt efter honom. Och jag gav 100 kronor. Så, jaha, ja, det kan ju vara bra att, om man tänker på mig, att man gör så. Och så gick han i, det är ganska långa kulvertar på Hall där. Så att han efter 30 meter någonting så ropar han så det ekar. Du, förresten, sa han. Dagen efter så satsade jag ett antal kronor på någonting. Så jag säger inte att vi ska göra det, utan snarare så lutar jag nog mer åt att man ska dra ner på alla de här reklam för allt det här man gör. Men så ropade han och sa: du, och jag vann 5 000, sa han. Vi säger i Bibeln att den som ger han får. Och då fick jag förklara på ett lite annat sätt. Jag säger inte att det är så att vi tillber för att få, utan vi tillber för att Gud är Gud. Lev till Guds ära, handlar den här texten som vi läste om. Vi läser hela sammanhanget. Apostlagärningarna 16 och vad som fick dem att sitta där inne också. En gång när vi var på väg till böneplatsen möttes vi av en slavflicka som hade en spådomsande och skaffade sina herrar stora inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek: "De här människorna är den högste gudens tjänare. De förkunnar för er en väg till frälsning." Så höll hon på i flera dagar. Men Paulus blev upprörd, vände sig om och sa till anden: "Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att lämna henne." Och i samma ögonblick så for anden ut. När hennes herrar såg att deras hopp om inkomst var ute, grep de Paulus och Silas och släpa med dem till torget inför myndigheterna. De förde fram dem till domarna och sa: "De här människorna stör ordningen i vår stad." Det de säger är egentligen: de här, de stör ordningen i den andliga osynliga världen. De är judar. De förkunnar oss seder som vi romare inte får anta eller följa. Även folket gick till angrepp mot dem och domarna slet av dem kläderna och befallde att de skulle piskas. De fick många rapp och kastades i fängelset och fångvaktaren fick befallningen att bevaka dem noga. När han nu fick en sån befallning satte han dem i den innersta cellen, låste fast deras fötter i stocken. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud, medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakade sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar och alla bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade. Och när han fick se att fängelsedörrarna stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt: "Gör det inget illa. Vi är här allesammans." Då bad han om ljus och rusade in, föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sen förde han ut dem och frågade: "Herrar, vad ska jag göra för att bli frälst?" De svarade: "Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj." Och de förkunnade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid samma timme på natten tog fångvaktaren med dem och tvättade deras sår och han döptes genast tillsammans med hela sin familj. Sen förde han upp dem till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. När det blev dag skickade domarna sin rättstjänare och lät säga: "Frige de här människorna." Fångvaktaren framförde rätten till Paulus och sa: "Domarna har sänt bud att ni ska friges, så kom ut och gå i frid." Men Paulus sa till dem: "De har piskat oss offentligt utan rättegång fast vi är romerska medborgare och kastat oss i fängelse och nu vill de skicka iväg oss i hemlighet. Åh nej, de får allt komma hit själva och hämta ut oss." Rättstjänarna framförde dessa ord till domarna som blev förskräckta när de fick höra att de var romerska medborgare. De kom och talade vänligt till dem och förde ut dem och bad dem lämna staden. Men när Paulus och Silas var ute ur fängelse gick de istället hem till Lydia där de träffade bröderna och gav dem uppmuntran och tröst. Sen drog de vidare. Vilka fantastiska exempel på hur man kan leva ett kristet liv. Paulus och Silas är på väg för att hämta kraft utanför staden, i flodstranden. Varför gick man ut för att be utanför staden? Jo, det var nämligen förbjudet att föra in otillåtna religioner i Filippi. Det fanns till och med, berättas det, alltså inhugget i portvalvet i staden som någon slags förbudsskylt: stopp hit men inte längre. Och därför så samlas man till bön utanför, och för att det kanske också är lugnare där. När vi lever ett liv i ära och tillbedjan till Gud, så behöver vi aldrig någonsin söka upp det onda eller fienden. Utan i ljuset så kommer också automatiskt mörkret avslöjas. På vägen dit så möter de den här slavflickan. Och Bibeln talar ju väldigt tydligt om att den här flickan hade en spådomsande. Det många sökte upp den här flickan för att bli spådda. Men det var ju inte gratis, utan det kostar pengar. Ett ganska vanligt inslag i den grekiska och romerska kulturen att det var så. Så tydligen så hade den här kvinnan, flickan, kontakt med andevärlden. Men hon betedde sig på ett sånt sätt som på något sätt fick de här runt omkring att nästan kunna ropa ett pingst halleluja, det hon säger. Hon uppmuntrar ju faktiskt Paulus och Silas, kan man säga. Detta är Herrens tjänare. De står i den högste Gudens tjänst. De förkunnar en väg till frälsning. Det är vad hon säger. Det hade varit oerhört lätt för Paulus, Silas, att säga det här är från Gud. Lyssna på henne. Troligtvis så behövde de inte annonsera någonting av kampanjmöten eller någonting, för att de fick sån reklam från den här tjejen. Och Paulus kommenterar inte det här på flera dagar. Varför gjorde han ingenting direkt? Jag tror att det finns viktiga sanningar i det här. Paulus var noga med att tänka till, pröva inför Gud innan han handlade. Ibland så kommer vi i sammanhang där vi, hur ska vi bedöma det här? Alltså, det är inte alltid man förstår på en gång när man råkar ut för någonting. Vad är det här egentligen? Vad är äkta? Vad är falskt? Troligtvis så var Paulus noga med att ta reda på det här, så han faktiskt inte sårar den här flickan som man sen ber för. Kanske var han faktiskt oerhört rädd om relationen till den här flickan. Att han också ville lära känna henne och förstå vad fanns det, vad drev henne till att göra det här. Det som till slut, tror jag, är avgörande för Paulus och Silas att ta tag och be för den här tjejen är att det är någonting som stör vår tillbedjan och Guds närvaro. Det är någonting som hela som begränsar. Jag måste ta tag i det här. Så i Jesu namn så stoppar Paulus det här problemet som var en spådomsande. Och det som händer är att de hamnar i fängelse. Framförallt för att folket inte kan tjäna pengar längre på det här. När man läser Bibeln och Apostlagärningarna så ibland, överhuvudtaget när vi har Bibeln, så är det ju så här att det är ju ofta konkreta situationer som händer, och utifrån det så lär vi oss någonting och förstår hur Gud är och hur han vill att vi ska vara mitt i vår vardag. Det är ju inte först och främst så att Bibeln finns till för att du ska höra en bra predikan pedagogiskt och lägga på lager en fin teori från talarstolen, utan på något sätt Jesus, när han ger det, om du tänker på det, vad, nu står de här, de råkar ut för det här hände här, de betedde sig så här hände det. Jesus säger, kasta ut näten, och då var det riktiga fisknät. Fyll krukorna med vatten, riktiga krukor. Dela ut brödet och fiskarna, vanligt bröd och fiskad fisk. Hela Apostlagärningarna och Bibeln så ser vi de här situationerna som tvingar människor, eller tvingar, som lockar människor att söka Gud och tillbe Jesus. Jag tror att en del som utlöser tillbedjan är också att vi hamnar i de här situationerna. Hur ska vi göra nu? Vi har ingen mat här. Vad är det som händer med den här flickan här? Och jag tror att vi ibland behöver ha och hamna och förstå att hamna i den här osäkerheten. Vad gör vi då? Hur ska vi be? På vilket sätt? Alltså, det finns alltid en risk när man kommer och har en predikan strukturerad med många punkter. Att nu ska vi se, hur var det jag skulle göra för att få bönesvar här? Hur skulle jag bete mig här? Och nu är vi i en osäker situation här. Oj, hur ska jag be för min dotter eller min familj eller dem? Vi har inget jobb. Hur ska jag göra? Och så kanske det enda Gud vill, det han vill se. Men jag ser ju ditt hjärta. Ja, jo, men det är klart, jag älskar ju dig. Ja, precis. Du kanske bara ska tillbe mig. Ja, men tänk om jag inte gör det där, så jag möter ju det. Förlåt om jag lever lite i fängelsemiljö, men nu läser vi en sån text här också. Där man vill så konkret ha, vilka böner ska jag be? Hur ska jag bete mig? Vilken bild ska jag titta på? Vet du vad? Det är mycket enklare än så. Var ska du rikta blicken? Gud. Så händer någonting. Till och med så kommer fienden att förminskas i ljuset av min tillbedjan. Vad man än lyckas med i sitt liv så kommer man misslyckas om man inte lever för att ära och tillbe Jesus. Alltså vad är det att ha framgång i sitt liv? Visst är det lätt att fascineras av när människor lyckas på olika sätt. Vi kan ju Bibeln, eller hur? Alltså den som har mest när man dör vinner ju inte, eller hur? Men den som har förstått vad det är att tillbe och ära Gud, den gör en investering som räcker långt mycket längre än vad livet är. Att sätta Gud först i alla livets situationer. Paulus och Silas sitter i en mörk fängelsecell. Sitter på golvet, fastbundna med kedjor. Hålls fängslade av enda anledningen att de har talat och tillbett och visat på vem Jesus är. Jag tror att du också kan se framför dig hur de samtalar med varandra. Och helt plötsligt så börjar Paulus kanske sjunga. Vad gör du, Paulus? Ja, jag sjunger. Nu. Ni vet hur vi är. När vi tycker att det passar inte riktigt nu. Va? Ja, men du, Silas. Jag tror att jag får en sång också här. Va? Du vet att vi har det ganska jobbigt här. Det är ganska hemskt och mörkt här. Vi sitter fast ganska ordentligt här. Men vänta Paulus. Eller vänta Silas. Jag har en fantastisk melodi här. Alltså Paulus, jag vet inte om du fick lite för många slag här. Du kanske behöver landa lite mer. Mår du riktigt bra? Är du inte lite för andlig nu? När du vill liksom, vi har ett bönämne här vi måste kämpa för. Det är mitt i natten. Det ska vara tyst klockan 23. Silas, det är dags att rikta blicken nu. Det är dags att sjunga. Paulus, jag kan inte. Det är inte läge. Jag känner inte för det. Har du känt så någon gång? Jag har ont i huvudet. Min rygg värker. Mina ben har kramp. Jag vill inte ha din nyskrivna sång, Paulus. Tyst. Silas, vi sjunger en lovsång till Jesus. Piskade med spö. Kläder sönderrivna. Blödande ryggar. Innersta fängelserummet. Fötterna dragna i sånt högt läge mot väggen att de säkert hade svårt att andas till och med. Inte för ett ögonblick så står det att de tappade modet och fick ett helt annat fokus. Och som jag sa tidigare, grundordet är troligtvis inte begäran i bön utan tillbedjan. Där de ropar, kanske gjorde de det också, det borde ju vara naturligt och konstigt om de inte gjorde det. Men det är inte vad det står tydligt, utan det var tillbedjan, lovsång till Gud. Och så fylls de av en enorm glädje till Gud på något sätt. Och så kommer den här jordbävningen och fängelset öppnas. Och sist av allt så vaknar den här fångvaktaren. Troligtvis för att Gud faktiskt ville visa vem han var. Gud vill ha vår tillbedjan. Fångvaktaren är i en sån katastrofsituation där han vet, efter de här hårda reglerna, där han fick ta fångarnas straff, jag kan inte leva längre. Och då ropar Paulus med hög röst, gör det ingenting ont, vi är kvar. Och han kunde ha lagt till, för din skull. Att tillbe ära Gud är aldrig någonsin att följa sina egna känslor. Jag vet inte om jag känner för det. Utan vi är helt enkelt bör vara Guds upptagna och inte själv upptagna. Även om jag vet att det här är svårt, för att vi går igenom så mycket olika saker i våra liv. För visst är det väl så att en av de största utmaningarna, vi hör det ju nästan varje vecka och vi kanske utmanas varje söndag av det också. Att vi fungerar ofta på det sättet att vi gör vad vi känner för. Nej, men jag känner inte för att tillbe eller be. Och när jag känner för någonting så måste det ju vara så, för att det är ju jag som känner det. Och det är självklart en viktig princip att jag alltid när man samtalar och när någon kommer till mig eller dig med någonting där man har, så måste man ju bejaka. Jag förstår att du känner så här. Men frågan är ändå om det måste vara rätt bara för att jag känner det. Men det kan väl aldrig vara fel att följa sina känslor. Det kanske kan vara det största felet vi gör. Det vi förr kallade uppror, synd, kallar vi idag många gånger att följa sitt hjärta. Det känns fel och det här känns rätt och då gör jag så. Det står ingenstans i Bibeln att vi ska söka svaret på det Gud vill för våra liv i det som finns inom oss, i våra hjärtan och i våra känslor. Utan Gud säger alltid gång på gång, jag förstår att du känner så där. Och du får det. Men jag uppmanar dig och längtar efter att du ändå ska kunna sträcka dig mot honom som är högre än dina känslor. Då kanske det blir mer ordning där inne. Om du längtar efter att få reda på vad ska jag göra med mitt liv? Vad ska jag göra inför framtiden? Hur ska det här bli ett genombrott? Sök dig inte inåt i ditt djupa känsloliv. Utan lyft blicken till honom som är högre än dig. Det är inte svaghet att ha Jesus som Herre över ditt liv. Risken är väldigt svår eller stor att om vi bara går på våra känslor utifrån den situationen vi har, så blir vi bara förvirrade. Men vi kan ändå komma åt ett rätt håll när vi riktar blicken åt ett rätt håll till Gud. Psalm 37 så står det så här, det David skriver. Bli inte upprörd över det onda. Avundas inte de som gör orätt. Ty snart klipps de av likt gräs, som gröna örter vissnar om. Förtrösta på Herren och gör det goda. Bli kvar i landet, sträva efter trofasthet. Och lyssna här, ett väldigt missuppfattad mening som står här och som du skulle kunna komma till mig och säga, ja, men det står ju ändå så här. Ja, vi tittar på det. Ha din glädje i Herren. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Fundera på det. Vad är det som Gud har lagt ner i vårt innersta rum och som vårt hjärta verkligen begär? Överlämna din väg åt Herren. Förtrösta på honom. Han ska göra det. Egentligen fick vi svaret ganska på en gång där, va? Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset. Din rätt som middagens sken. Vad är det står här? När det står att han ska ge vad ditt hjärta begär. Handlar det om, som ibland missförstås när man läser det här, att om jag tillber Gud, om jag söker honom, om jag begär någonting, ska jag kunna plocka ut nästan vad som helst? Nej, det är ju inte vad det står i Bibeln. Vad är det vårt hjärta begär? Vad är det som vi längtar efter mer än någonting annat och som vi är skapade till i våra liv? Och som skapar tillfredsställelse och glädje. Det är ju när vi har vårt fokus på att ära och tillbe Gud som nummer ett. Det är vårt hjärta längtar efter. Ja, men jag trodde att jag skulle... Ja, det var inte vad Bibeln sa, utan vad ditt hjärta begär och längtar efter är Gud! Jesus! Det är bara då som Gud kan skänka dig den där trösten, tryggheten, säkerheten, hoppet. Den här texten, eller som vi läser med Paulus och Silas, ser, alltså på något sätt utmanar mig i alla fall till att överlåta mig till Gud i alla livets situationer. Det hade varit så lätt för Paulus och Silas att fastna i sin egen situation. Börja anklaga Gud för att de sitter i fängelse på grund av att de försökte få ordning i andevärlden. Jag tror inte att man nog kan sluta, eller kan, utan vi behöver ständigt utmanas i vår egen självupptagenhet. Utifrån det här som vi sa, vad ger det här mig? Varför är jag här i ett fängelse? Det här ger ju mig ingenting. Jag var på en gudstjänst idag och tänk att jag har slösat bort en timme nu för att det gav mig ingenting. Alltså, vad är målet med vårt liv? Jo, han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Att ära Gud, sätta honom först. Alltså, tillbedjan kommer aldrig att vara underhållning, utan det är, ligger ändå någonting åt att det faktiskt får vara tjänst inför Gud, att du är högst. Det var inte för att underhålla medfångarna som Paulus och Silas sjöng lovsång. Vilket trevligt möte vi hade här idag. Och det är ju gott att få höra det. Vad fint vi hade det. Men det är ju inte målet. Alltid. Även om vi önskar att det är så varje gång. Och du får gärna tycka det. Och du får gärna sprida det till hela Värmdö och hela Stockholm. Att det var ett trevligt möte. Men vi tillber för att Gud är Gud. Vi kommer till en gudstjänst för att Jesus är Herre. Inte först och främst för sånger eller predikan på det sättet, men vi vill självklart ha bibelordet som grund. Psalm 146 till slut. Halleluja, lova Herren min själ. Jag vill lova Herren så länge jag lever. Jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till. Så det skapar någonting fantastiskt positivt i en förvirrad värld när människor ser, oj, vad tillber du? Vad gör du med ditt liv först? Ni känner säkert till det här som står i första krönikeboken 20. Där det står en märklig situation, en berättelse från mitten av 800-talet före Kristus. Där kung Josafat i Juda nås av beskedet att en fientlig armé från Ammon och Moab kommer med en överlägsen styrka mot Judarike. Och vad gör man då? Jo, man ber, man får ett profetiskt tilltal. Och med det så går man ut för att möta fienden. Och hur gör man? Och det är ju det här som är så märkligt. När man ska strida så placerar man en lovsångskör framför den beväpnade hären. Sedan han hade rådgjort med folket ställde han upp sångare som skulle prisa Herren i helig skrud medan de drog ut framför den väpnade hären. De skulle sjunga tacka Herren till hans nåd varar i evighet. Och när de började att sjunga och lova Herren lät Herren ett angrepp komma bakifrån på Ammons barn och Moab och folket från Sergs bergsbygg, de som hade kommit mot Juda, och de blev slagna. Logiskt sett så borde lovsångarna ha stått bakom, stöttat sina stridande kamrater. Jag kan inte tänka mig att de känslomässigt kände vilken fantastisk glädje att få stå först i ledet. Just som de börjar lovsjunga så händer det här märkliga. Förvirring hos fienden. Det var inte underhållning som gav segern, utan det var tillbedjan till en levande Gud. Det finns oerhört mycket att säga, och man kanske skulle kunna förklara de här bibeltexterna lite mer från Gamla Testamentet, men det får vi ta en annan gång. Men det finns något kraftfullt i att hela vårt liv får riktas till att ära Gud. Jag brukar säga när människor söker förbön till helande eller till där man söker Gud för olika saker. För man vet ju, om du har en kamp som du kämpar i ditt liv och som du längtar att det ska få ske ett genombrott, så har du bett säkert timmar i bön eller fått andra att be. Så jag brukar säga, vilket är ganska svårt ibland för pingstvänner, att du behöver inte be själv nu. Slappna av. Ja, men det måste jag väl. Ja, men nu kan jag be för dig. Du kanske bara kan tänka på Jesus. Eller bara tillbe honom lite stilla. Och så tar du emot det som Gud vill göra i ditt liv. Och slappna av. Jag tror att det finns en oerhörd kraft. Det Gud också vill att du emellanåt får också vara i det läget där du förstår. Okej, det är Gud som är Gud. Jag behöver inte ens kämpa mig fram till att be rätt här nu, utan det enda jag behöver är att rikta blicken mot Jesus Kristus som vann en fullständig seger på korset och som där vi även idag får fira en uppståndelsedag och där vi även idag får ta del av uppståndelsens kraft genom att vi riktar blicken till honom som betalade det högsta priset som inte vi kunde, men han gjorde det. Jag tackar dig Jesus för att du är en god Gud som älskar oss, Herre. Jag tackar dig Herre för att vi får ära dig med våra liv, Herre. Tack för församlingen här i Värmdö, Herre. Tack för att vi tillsammans får vara med och påverka Stockholmsregionen, Herre. Genom det som vi läser om i ditt ord, Herre. Jesus, hjälp oss, Herre, att få höja vår röst och vårt liv och i tillbedjan och lovsång till dig, Herre. Att hela vårt liv får ära dig för den du är, Herre. Hjälp oss att inte ha så många mallar och mönster för när vi talar om lovsång och tillbedjan så att det blir lovsningar, Herre. Utan det vi förstår att du längtar efter är att vi bara får rikta vårt blick emot dig, du som vann en fullständig seger på korset, Jesus. Och det är det som vi är så tacksamma för, även om vår situation och våra liv kan se väldigt märkligt ut på olika sätt, Herre. Så vill vi tillbe dig, Herre. Så vill vi tacka dig för den du är. Och vi vill självklart också ha kraft att kunna bära varandra i olika situationer, Herre. Jesus, du ser oss, Herre. Möt oss på det sätt som du vill. På grund av att du är Gud och du är Herre. Och det är dig som vi hyllar och älskar. Amen.